Ska vi be tillsammans? Ja, tack Jesus att vi får bekänna dig och vi får bekänna dig som en uppstånden och levande Gud. Du uppstod för många år sedan, men vi tror att du lever och att du finns för oss även idag. Och vi tackar dig här att du vill välsigna ditt ord och fortsättningen av den här gudstjänsten. Amen. Jag vill läsa några bibelord tillsammans med er från Johannes kapitel 21 i Nya testamentet. Det är ju helgen efter påsk. Påsken firar vi för att vi vill fira att, ja, dels att Jesus dog, men att framförallt att han uppstod ifrån de döda. Och när vi kommer in i det här bibelsammanhanget i Johannes så har det gått kanske några dagar efter Jesu uppståndelse. Och då står det så här ifrån kapitel 21 i Johannes evangeliet från vers 1. Sedan visade sig Jesus igen för lärjungarna vid Tiberias sjön. Det gick till så. Simon Petrus och Thomas, som kallades tvillingen Natanael från Kana i Galileen, Zebedaios söner och två andra lärjungar, var tillsammans. Simon Petrus sa till de andra: jag ger mig ut och fiskar. Och de sa: ja, vi följer med dig. Och de gick ut och steg i båten. Men den natten så fick de ingen fisk. Och när morgonen kom så stod Jesus på stranden. Men lärjungarna förstod inte att det var han. Och Jesus frågade: mina barn, har ni ingen fisk? Och de svarade: nej, det har vi inte. Och han sa: kasta ut näten på högra sidan av båten så får ni. Och de kastade ut nätet. Och nu orkar de inte dra in det för all fisken. Och den lärjunge som Jesus älskade sa då till Petrus: det är Herren. Och när Simon hörde att det var Herren knöt han om sig ytterplagget, för han var inte klädd, och hoppade i vattnet. Och de andra lärjungarna kom efter i båten med fångsten på släp. Och de hade inte långt till land, bara några hundratal meter. Och då steg de i land och fick se en glödhög och fisk som låg på den. Och lite bröd. Jesus sa till dem: hämta några fiskarna som ni just fick. Och Simon Petrus gick upp på stranden och drog i land nätet som var fullt av stora fiskar. 153 stycken. Och fast det var många så gick nätet inte sönder. Och Jesus sa till lärjungarna: kom och ät. Och ingen av dem vågade fråga honom vem han var. Men de förstod att det var Herren. Jesus gick fram och tog brödet och gav dem, och likaså fisken. Det här var tredje gången som Jesus visade sig för sina lärjungar sedan han uppstått från de döda. Och när de hade ätit sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Och Simon han svarade: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sa: för mina lam på bete. Och Jesus frågade honom en andra gång: Simon, Johannes son, älskar du mig? Och Simon svarade: ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Och Jesus sa: var en herde för mina får. Och han frågade honom för tredje gången: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev nu bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: har du mig kär? Och han svarade: Herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Och Jesus sa: för mina får på bete. Sannerligen säger jag dig, när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Sedan sa han till honom: följ mig. Ja, förra helgen så firade vi påsk tillsammans, den helg då vi i kyrkan påminner oss om Jesu död och om Jesu uppståndelse. Och när vi läser Bibeln om det som hände efter påsken, då Jesu lärjungar möter den uppståndne Jesus, så handlar det faktiskt inte primärt om några frimodiga lärjungar, utan om 11 lärjungar som var ganska så uppgivna. Jesus hade lämnat dem. De hade ju bevittnat hur Jesus hade tillfångatagits, hur han plågats, hur han hade dött och hur han hade korsfästs och dött. Men de hade också bevittnat sin egen oförmåga eftersom de billigt talat kanske lagt benen på ryggen och flytt från den Jesus som de hade varit tillsammans med under flera år. Och de har bevittnat den tomma graven, men även Jesu uppenbarelse. Visst kan vi märka en glädje hos dem som ändå är ganska återhållsam. Lärjungarna är dämpade på grund av sitt handlande. Och de vet inte om de ska kunna starta på nytt helt enkelt. De verkar på något sätt ha förlorat lite av tilliten till sig själva. Och det, om det verkligen kommer att klara av uppdraget som Jesus hade gett dem innan sin död och innan han uppstod från de döda. Uppdraget de hade fått att föra Guds rike vidare i den här världen. Och i den här situationen så kommer Jesus till några av lärjungarna. Han visar sig för dem och lärjungarna, de förstår att det verkligen är den uppståndne Jesus. Inte bara en tom grav. Här är han, den uppståndne Jesus, och vi får äta tillsammans med honom. De äter tillsammans och de samtalar med varandra. Och under det här samtalet så konfronterar Jesus den lärjunge som känner att han kanske har misslyckats mest av dem alla. Och det är Petrus. Just honom vänder sig Jesus till. Och han ställer vid tre tillfällen en ganska påträngande och inträngande fråga. Petrus, älskar du mig? Tre gånger får Petrus den frågan. Älskar du mig? En fråga som också visar sig att det finns en väg tillbaka. Läget är aldrig hopplöst. Petrus, älskar du mig? Trots det så är ju återupprättelsen inte något som går med automatik. Det kan vara en ganska smärtsam process. Därför att det berör hela vår mänsklighet. Det berörde Petrus mänsklighet, hela hans person. Och den här texten visar oss på det gensvar som var nödvändigt för Petrus. Och jag tror nog att det ofta kan vara likadant för oss. Han får frågan vid flertalet tillfällen. Älskar du mig? Och hur ska då Petrus svara på Jesu fråga? Han vet hur han frimodigt hävdade innan Jesus dömdes till döden. Han sa ju bland annat så här, om vi läser tidigare i evangelierna. Jesus, jag ger mitt liv för dig om det behövs, hade Petrus sagt till Jesus. Och om jag måste dö med dig, jag ska aldrig förneka dig, hade Petrus också sagt tidigare. Och ändå övergav han Jesus i den här kritiska stunden. Han gav inte sitt liv för Jesus. Och han till och med förnekade Jesus tre gånger innan Jesus blev tillfångatagen och dömd till döden. Och det bästa Petrus kan komma på här just nu när han får möta sin uppstående frälsare igen, det är det här. Herre, du vet, säger han. På Jesu fråga, älskar du mig? Så säger han inte bara, yes, jag älskar dig. Utan han säger det här. Ja, Herre, du vet. Herre, du vet. Herre, du vet att jag har dig kär. Det är som om Petrus skulle säga, Herre, nu kommer jag till dig på dina villkor. Du känner mig både utan och innan. Men om du säger till mig att du vill återupprätta mig och ge mig ett uppdrag igen, så tar jag emot dig och jag tar emot din utsträckta hand. Och det finns en väldigt bra bild på detta i Gamla testamentet som jag skulle vilja läsa ifrån Jeremia. Där det talas om krukmakaren, och där kan vi läsa detta i Jeremia kapitel 18, en bild. Detta är det ord som kom till Jeremia från Herren. Han sa, stå upp och gå ner till krukmakarens hus. Där vill jag låta dig höra mina ord. Och då gick jag ner till krukmakarens hus och fann honom upptagen med arbete på drejskivan. Och när kärlet som krukmakaren är på att göra av leret kärlet som krukmakaren höll på att göra av leret misslyckades i hans hand, började han om igen och gjorde ett annat kärl så som han ville ha det gjort. Och Herrens ord kom till mig. Han sa, Skulle inte jag kunna göra med er, ni av Israels hus, så som den krukmakare gör, säger Herren. Och som leret är i krukmakarens hand, så är också ni i min hand, ni av Israels hus. När krukmakaren misslyckas så kastar han inte bort lerklumpen och blir arg över att det inte går att forma den. Utan han tar upp den och han formar den på nytt. Han ser att där finns material för att göra något nytt, något ännu bättre, något ännu finare. Något ännu bättre, något ännu finare. Och låt oss betrakta Petrus här, den lärjunge vi möter i dagens text som vi har läst, som utstrålar både självkännedom och ödmjukhet. Han säger, ja Herre, du vet att jag har dig kär. Jesus vill börja forma Petrus på nytt. Som krukan tar upp det misslyckade kärlet, så tar Jesus upp Petrus och vill forma honom på nytt och upprätta honom. För Gud vill aldrig knäcka det böjda strået. Däremot kan han utnyttja våra misstag till att bli bättre människor och pålitligare i tjänsten för honom. I Romarbrevet kan vi läsa att vi vet att för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Varför är det då så viktigt för Jesus att ställa den här frågan till Petrus? Älskar du mig? Trots att Jesus känner till hur svag och nere Petrus är, så anser han att Petrus kärlek, den är viktig. Jesus sätter inte igång något förhör med Petrus här. Hans fråga avslöjar istället vad som Jesus anser vara det viktigaste att få reda på. Nämligen om Petrus oreserverat vill bekänna sig till en relation som i det här fallet kännetecknas av en överlåtelse. Vill Petrus bekänna sig till en relation som kännetecknas av överlåtelse? För under 3 år så hade ju Petrus varit bredvid Jesus. Han hade varit med Jesus, han hade lyssnat till Jesu undervisning. Han hade fått se människor komma till tro och människor hade fått sin upprättelse. Och nu kallas Petrus själv in i en djupare gemenskap, en livsgemenskap med den uppståndne Jesus Kristus. En gemenskap som är nödvändig för att orka och klara de uppgifter som ligger framför. Petrus, han får förenas med Jesus på nytt. Och att förenas med Jesus för oss idag, ja, det kan handla om att vi kanske vill, att vi vågar svara på frågan som än idag kommer till oss ifrån Jesus. Har du mig kär? Och där kanske vi också svarar, Herre, du vet. Du vet att jag har dig kär. Men just de här orden, Herre, du vet, kan se så olika ut för oss i vår livssituation vi befinner oss i. Gud känner oss var och en. Men frågan finns där, Peter, har du mig kär? Jesus avslutar och sammanfattar med de 2 orden i den här texten. När Petrus har svarat på den här frågan, har du mig kär, vid 3 tillfällen. Då säger Jesus, följ mig. 2 ord som var till Petrus för cirka 2000 år sedan. 2 ord från Jesus som också är till oss idag. Följ mig. Och den uppmaningen, följ mig, det är ingen uppmaning som bara hänger i luften. Petrus har mött den en gång tidigare. När Jesus kallade honom för första gången. När han samlade sin lärjungaskara och utmanade dem. Då fick han också frågan för första gången från Jesus. Följ mig, eller vill du följa mig? Och visserligen hade Petrus följt Jesus under 3 års tid. Men i sin vilja och i sitt hjärta hade han insett till fullo vad det nu innebär. Nu får han en förnyad kallelse och Petrus hjärta. Och i Petrus hjärta har det nu bottnat vad de här orden egentligen innebär att följa Jesus. Han förstår att det räcker inte med den munnens bekännelse. Det nu Jesus säger med ett kärleksfullt hjärta och en kärleksfull uppmaning, det är, Petrus, upp till bevis. Jag tror på dig. Jag litar på dig. Jag vill samarbeta med dig. Jesus, han ger inte Petrus och oss alla några löften om gyllene tider. Han utmanar och kallar oss till efterföljelse. Och det är inte vem som helst som kallar. Det är den uppståndne guden själv, Jesus Kristus. Och för många kristna i vår värld idag så vet vi att efterföljelsen kostar både lidande, det kan kosta karriär och det kan kosta risk för livet. Ändå är man beredd att acceptera det. Där befinner inte vi oss i vårt land, men är vi beredda i vårt land att följa Jesus med våra liv, hela våra liv? Ibland i gudstjänster och i andra sammanhang i den här kyrkan så har vi ibland sjungit en sång som säger så här: att lämna allt och följa dig kan kosta dig mitt liv, men jag ger dig mycket mera. Att gå min väg och lyda dig är ändå värt sitt pris, för jag står på din sida. När Jesus kallade Petrus första gången så fick Petrus ett uppdrag. Jag ska göra er till människofiskare, sa Jesus till Petrus och de andra lärjungarna. Det var ett språk som fiskaren Petrus kände till och som fångade hans intresse. Och nu får lärjungen ett andra uppdrag: för mina lam på bete. Var en herde för mina får och för mina får på bete. Här har perspektivet förändrats. Att vara en herde för fåren och att föda fåren och lammen, det kräver både kärlek och det kräver ansvarskänsla. Och när Jesus lägger det här ansvaret på Petrus axlar så anser han också att han är en lärjunge som är mogen för det. Han har mött sig själv och därför kan han också möta andra. Han har gripits av Jesus kärlek, därför är han också beredd att älska sina medmänniskor. Jesus, han vill ge både dig och mig ett förnyat uppdrag. Och det här uppdraget, det ger han oss efter din och min förmåga. Kanske också efter din och min mognad. Klart är ändå att han inte vill att vi ska gå ut som kärlekslösa robotar i den här världen. Han vill ge oss ett möte med sin kärlek, så att vi får kraft och lust att älska i vår tur. En gammal kyrkofader som levde för många, många, många år sedan, han uttryckte det så här: älska Gud och gör vad du vill, sa Augustinus. Älska Gud och gör vad du vill. Man kan inte ha en relation med dogmer eller tomma ord. Kärleken grundar sig på att vi känner den vi älskar och att han eller hon känner oss. Tänk på vad som präglar ditt förhållande med den människa som du tycker om eller den människa som du älskar. Det handlar om ett givande, det handlar om ett tagande, en respekt för varandra. Älskar vi Jesus? Älskar jag Jesus? Älskar du Jesus? Då kommer saker och ting hända i våra egna liv, i relation till våra medmänniskor och i den här församlingen. Det finns en annan liten sångvers som säger så här: börja om än en gång i mitt liv. Börja om än en gång i mitt liv. Jag vill formas av dig, av ditt heliga bud. Gör mitt liv till ett redskap för dig. Börja om än en gång i mitt liv. Börja om än en gång i mitt liv. Jag vill formas av dig, av ditt heliga bud. Gör mitt liv till ett redskap för dig. Vi ska om en liten stund fira nattvard tillsammans här i gudstjänsten. Och ta gärna med dig de här orden från Jesus: älskar du mig? Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Det kanske handlar om en förnyelse, det kanske handlar om en upprättelse, en längtan, en bön. Men ta med dig den in i nattvarden. Be en bön för dig själv, be en bön för någon annan. För Jesus, han litar på oss. Han litar på oss var och en. Han vill vara med oss. Petrus fick ett förnyat förtroende. Och Jesus vill ge dig och mig förtroende dag för dag, stund för stund. Han står på vår sida. Och vi ska tillsammans sjunga en psalm, nummer 646, som du har fått en sångbok när du går in i kyrkan, annars kommer den upp på väggen här. Jag älskar dig Jesus, jag vet du är min.